Hörrni, när man läser de här grejerna och pratat med en del av det, så visst, det träffar i hjärtat. Alltså någonstans är det så här, okej. Okay. Och det är så lätt för oss att försöka slingra oss. Jätteenkelt. När Jesus vandrade omkring på jorden så var de här befallningarna, alltså det vi läste från femte Mosebok, det var ju 1500-1400, alltså det var många år tillbaks i tiden. Det var inget nytt påfund. Och även Jesus fick frågan, vad ska jag göra? I Lukas 10, nu kommer de inte upp på skärmarna de här bibelorden. I Lukas 10 och 25-37 kan vi läsa om den barmhärtige samarien. Här kommer en laglärd, typ präst och advokat på en gång. Kommer fram för att testa Jesus och säger så här, mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Alltså, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus säger till honom, du är ju laglärd, vad står det i lagen? Och han citerar femte Mosebok. Han citerar det vi läste. Han säger så här, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din själ och hela din kraft och hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och Jesus sa till honom, bingo! Precis så! Kör! Fritt översatt. Och då börjar ju liksom, det träffade ju den här mannen i hjärtat. Och han kopplar på en teologisk fråga som debatterades på 100-talet någonstans där av judiska rabbiner. Vem är min nästa? För det är ett jättebra sätt för det mänskliga köttet att liksom komma undan och prata om saken. Vem är min nästa? Är det liksom, det man pratar om då, vad är det? Är det alla judar? Är det bara de judar som jag känner? Alltså, är det min granne? Är det bara de som jag umgås med? Eller räknas de som jag känner som inte är judar med i min nästa? Eller är det, gäller det, alltså, förstår, man pratar om det här. Och det är ju så enkelt att hålla på och diskutera saker och ting och försöka analysera grundtexten och fly in i det istället för att göra saker. Och Jesus är ju briljant, som alltid. Han svarar, en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och så försvann de och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit, tempeltjänare. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom också dit. Och när han såg mannen så förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett värdhus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav till värdshusvärden och sa, sköt om honom. Om det kostar mer så ska jag betala när jag kommer tillbaks. Vem av dessa 3 tycker du var en nästa för mannen som råkade ut för rövaren? Frågar Jesus. Då svarar den laglärde, den som visade barmhärtighet mot honom. Och då sa Jesus, gå och du och gör som han. Jag har inte lagt märke till den här skillnaden tidigare. Men Jesus vänder ju helt på frågan. Den laglärde gick omkring och tänkte så här, vem är min nästa? Vem måste jag hjälpa? Och Jesus vänder på allt upp och säger, vem kan du vara en nästa för? Fråga inte vem du måste hjälpa. Alltså vem är det jag måste ta hand om? Fråga, vem kan du ta hand om? För att fullt ut liksom uppskatta den här berättelsen, alltså det här svaret som Jesus ger, så måste vi fatta att, och det fattar vi ju, prästen normalt är ju en hjälte. i den judiska litteraturen och den judiska kulturen. Och leviten, det vill säga tempeltjänaren, lika så. I vår, om vi skulle försöka översätta den här, så skulle vi kunna säga att det var en pastor och en lovsångsledare. Eller det var en, alltså det, vi pratar om människor som man normalt såg upp till. Och Jesus gör dem till bad guys i storyn. Och samarien, jag vet inte om ni vet om det, men samarierna var ett blandfolk. Alltså de var inte äkta judar. Det var resultatet av ingifta hedningar sedan många hundra år tillbaka. Och judarna liksom, du vet, föraktade dem. De var nog nästan mer föraktade än vad romarna. Alltså romarna var ju de som förtryckte folk. Men här var liksom, det var lägre stående varelser på något sätt. Och Jesus gör samarien till hjälte. Alltså det kan inte ha varit lätt för den här laglärde att vara tvungen att svälja stoltheten och säga: det var han som visade barmhärtighet. Alltså du vet, det måste ha skett mellan tänderna. Han måste ha skämts. Det var chockerande, står du. Det är lite som att jag skulle ha sagt att det kom en imam längs vägen. Är du med? Alltså totalt annan kultur. Som vi liksom inte alls tänker att det här är någon som ska hjälpa till. Men Jesus vänder på det och säger: vem kan du hjälpa? Och vad vi kan lära oss ifrån det här stället, det är att då och då behöver vi stanna upp i vår tillvaro för att se människor. Alltså, prästen och leviten är viktiga människor, viktiga personer. De var förmodligen på väg till någonting väldigt viktigt. Kanske en söndag förmiddagsgudstjänst eller någonting, jag vet inte. Vissa översättningar säger att de går på andra sidan vägen. Alltså, om den skadade mannen ligger där, så tar de liksom en omväg. De går på andra sidan vägen och går förbi. Kanske för att om de hade gått nära mannen och liksom sett hur illa det var, så hade de varit tvungna att agera. De hade inte tid. De var så fullt upptagna med någonting annat. Och det är vi ibland också. Vad samarien gör är att han låter sig påverkas av verkligheten. Han ser och förbarmar sig. Han låter det ta skruv. Är någon här inne som känner sig upptagen? Jag kan ofta tänka hur det är hela friden. Ska jag få ihop min livspussel, som det så fint heter? Visste ni att vi tillhör den grupp människor genom historien som har allra mest fritid? Jag har inga färska siffror från Sverige, men jag vet om ett par undersökningar från USA som visar att genomsnittsamerikanen, och jag skulle kunna tänka mig att det är ganska likadant i Sverige, har åtminstone 5 timmars fritid varje dag. Och ändå känner vi oss så fruktansvärt upptagna. Jag är inte ute efter att döma. Därför att det är så här. Att vi måste få koppla av. En gudomlig princip att fira sabbat. Alltså att vila. Om vi inte vilar, då blir vi tokiga. På riktigt. Alltså, det finns saker som inte funkar i huvudet. Om du inte får sova tillräckligt. Och om du inte får liksom, dag där du kan ta det lugnt. Det är okej med fritid. Men vad jag tror att vi ibland gör, det är att vi lägger så många måsten så till och med att vi ska få vila blir ett måste. Är ni med? Jag känner igen det resonemanget från min kära mor som får statuera exempel. För ofta så har hon har berättat att hon har varit tvungen att liksom lära sig att ha semester. För hon hade ofta tänkt att jag måste göra det här. Och nu är jag ledig, så då måste jag ju få koppla av. Det blir liksom, det blir motsägelsefullt på något sätt. Det blir bara en massa måste. Jag tror att det hjälper till att vi känner att vi har en massa måsten. Och vi lägger liksom det här med att få koppla av som ett måste. Och det gör att vi känner oss upptagna. Fast vi kanske inte riktigt är så upptagna som vi trodde att vi var. Genomsnittsamerikanen spenderar nästan 3 timmar framför tvn varje dag. För man måste ju följa den här serien, man måste följa den här serien, man måste se på det här. Och det är faktiskt så att om vi inte aktivt gör val att göra plats för andra människor i våra liv, så kommer det inte att ske. Men jag pratar inte om att lägga till måste på listan. Är ni med på den skillnaden nu? Vi ska ta ytterligare ett exempel. Och det här exemplet kommer från den andra kungaboken. Och det här är ett fantastiskt bra exempel på just den här hur Gud bryter saker och ting. Hur Gud använder motsatsen för att ta oss, liksom, kriga, skulle man kunna säga. Bakgrunden är att Israel, eller Juda tror jag till och med, judariket ligger i krig med Aram. Och det hade pågått ett tag. Och det finns en profet som heter Elisa, beroende på översättning. Elisha står det i vissa, men Elisa kan vi kalla honom för. Det står det så här från den 8:e versen. Arams kung låg i krig med Israel. När han rådgjorde med sina tjänare och sa: på den och den platsen ska jag slå läger. Och sände gudsmannen, alltså Elisa, bud till Israels kung och lät säga: se till att du inte drar förbi den platsen, där ligger arméerna i bakhåll. Och sände Israels kung folk till den plats som gudsmannen hade angett för honom och varnat honom för. Han aktade sig noga, och det här hände inte bara en eller två gånger. Kungen av Aram blev mycket oroad över detta. Han kallade till sig sina tjänare och sa: kan inte ni säga mig vem av de våra som håller på Israels kung? Alltså, vem är mullvaden? Då svarade en av hans tjänare: det är inte så, min herre kung. Men Elisa, profeten i Israel, meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare. Han sa: gå och se efter var han finns, så jag kan skicka någon att gripa honom. Man berättade då för dem att vara i staden Dotan. Då sände han dit hästar och vagnar och en stor här. De kom på natten och omringade stan. När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, ser du, hade en här med hästar och vagnar omringat stan. Och tjänaren som han hade sa till gudsmannen: vad ska vi ta oss till? Han svarade: var inte rädd. De som är med oss är fler än de som är med dem. Och Elisa bad: herre, öppna hans ögon så han ser. Då öppnade herren tjänarens ögon. Han faktiskt ser att hela berget var fullt med hästar och vagnar av eld omkring Elisa. När arméerna drog ner mot honom så bad Elisa till herren och sa: slå detta folk med blindhet. Och herren slog dem med blindhet som Elisa hade bett. Elisa sa till dem: det här är inte den rätta vägen eller den rätta staden. Följ med mig så ska jag föra er till den man som ni letar efter. Och han förde dem till Samaria. Men när de kom till Samaria sa Elisa: herre, öppna deras ögon så de ser. Då öppnade herrens ögon och de såg att de var mitt i stan. När Israels kung såg dem sa han till Elisa: ska jag hugga ner dem? Elisa svarade: du ska inte hugga ner dem. Hugger du ner alla dem du har tillfångatagit med svärd och båge? Sätt fram mat och vatten åt dem. Låt dem äta och dricka och låt dem sedan ge sig tillbaks till sin herre. Då lät han laga till en stor måltid åt dem, och när de hade ätit och druckit så lät han dem gå. De gick tillbaks till sin herre igen. Sen kom det inte mer några arameiska strövskaror in i Israels land. Lägger ni märke till hur Gud knäcker våldscykeln? Det var ju inte Israels kung med på från början. Han fattar ju inte vad det handlade om. Men här var man tvungen att göra plats, tid, visa lite gästfrihet. Och sen hade man helt plötsligt inte krig med en hel nation på ett rätt så bra tag. Det här är Guds princip. Och när vi gör rum i våra hjärtan så kan Gud börja jobba med det. Jag tror på baby steps, alltså små steg i rätt riktning. Vi pratade lite grann om det vid fikat och sa att Gud är mer intresserad av i vilken riktning som vi för våra liv än exakt var på vandringen vi är någonstans. Han bryr sig alltså mer om vårt hjärtas inställning än vad vi faktiskt gör och inte gör. Utifrån de predikningar som vi har haft tidigare här så vill jag bara påminna om att där den goda viljan finns så dömer inte Gud utifrån vad man inte har. Utan bara från vad man har. Det vill säga, om jag tänker Gud hjälp mig att göra plats i mitt hjärta för någon annan. Och vi säger att du har så här mycket plats att göra. Det är det du kan ge till Gud. Så kommer inte Gud att döma dig utifrån det här. Han kommer inte säga det var lite. Nej, han kommer inte ha det. Han kommer göra det bästa han kan med det. Sen så kommer han att försöka låta dig växa. Han är mycket mer intresserad av ditt hjärtas inställning och den riktning som du för livet i. För på något sätt är det så att vår vandring här på jorden finslipar vår karaktär. Och tanken är att vi ska bli så lika Gud som möjligt. För att passa så bra in i himlen som möjligt. För där kommer ju inte något av det som inte har med Gud att göra och få plats. Hänger ni med på den? Himlen är ju där Gud är, bara Gud är. Där är godhet, där är vänlighet, där är glädje, där är frid, där är allting så fantastiskt som vi kan läsa om. Återigen, Gud frågar inte efter vad du inte har. Men han frågar efter vad du har. Rövaren på korset blev lika frälst som du och jag. Han hade inte särskilt många timmar att ge. Han kunde inte göra ett skvatt. Han är lika välkommen in i himlen. Så han frågar inte från vad vi inte har, men han frågar efter vad vi har. Och här kan vi ta ärliga steg. Det här behöver vi nog ibland bestämma oss för. Gud, hjälp mig att göra plats för de svaga i mitt liv. Jag säger inte att ni inte, alltså det handlar inte om att inte ha gränser. Det handlar inte om att inte, man får inte bjuda sina vänner på middag. Det är inte det du ska ta med dig från den här bibelserien eller det här bibelstudiet. Det handlar om att om det bara finns plats för mig, det mina och de jag älskar i mitt liv. Då behöver Gud få komma åt och påverka dig. Och du kan vara tvungen att ta ett beslut att möta nu. Jag ser ju i Bibeln att befallningen att älska andra finns. Det ska inte finnas oss och vi och dem. Det ska finnas vi. Det ska inte finnas ett tänk att de där människorna är mindre värda. De behöver jag inte bry mig om. Nej. Om någonting får träffa ditt hjärta så låt det få träffa ditt hjärta. Men jag tror inte heller att vi är inte kallade att gå runt och ha dåligt samvete för att vi är så dåliga människor. Gud älskar ju dig. Men han vill att den kärlek som han ger till dig ska få sprida sig vidare till andra. Vi behöver sunda gränser i våra liv. Och med sunda gränser menar jag inte stängda gränser. Men jag menar att man behöver, det finns säsonger i livet när man måste säga att vänta nu, just nu klarar jag inte av någonting annat än den kris som vi går igenom i familjen just nu. Jag säger inte att vi gör det, men jag säger att det är ett sånt sammanhang som man kan säga nej. Jag har inte energin, kraften, tiden till någonting annat. Och det har Gud full förståelse. Han vet ju vad du går igenom. Men det finns tillfällen, alltså hela livet kan inte bara vara så. Det måste finnas en del i våra liv som lever för andra. För exemplet, hela vägen genom det gamla testamentet och det nya testamentet är Gud kärlek, han älskar alla människor. Och vill att alla människor ska få uppleva den kärleken. Vi är Guds folk. Vi ska imitera honom. Alltså vi ska spegla hans karaktär. Och eftersom Gud hela tiden jobbar med att identifiera sånt som är dåligt och göra precis tvärtom, ska vi också vara med och kriga på det sättet. Förstår ni? Det här ger oss praktiska möjligheter att faktiskt påverka. Och det gör vi genom att spegla den liksom ständigt utgivande kärlek som Gud hela tiden gör. Och när vi tänker då så här, men vem är min nästa? Vem ska jag bry mig om? Tänk inte vem är jag tvungen att bry mig om. Alltså det, är inte det, det var det den här laglärde kom och frågade Jesus. Vem är min nästa? Vem är jag tvungen att ta hand om? Nej, Jesus vänder på det och säger: vem kan du vara en nästa för? Yes. Att Jesus leder mig till vem jag ska vara min nästa för? Absolut. Nej. Det sköter han om själv. Han har en väldigt fantastiskt sätt att visa, tror jag. Och det är saker och ting som vi stör oss på eller reagerar över, kallar han oss att göra någonting åt. Det är min väldigt personliga tanke att när vi ser någonting, det här är inte rätt. Det här blir jag arg över. Det här stör mig. Ja, men vad bra. Då har ju Gud pekat på någonting som du kanske kan göra någonting åt. Och exemplet är, gör tvärtom. Det är mycket lyckligare än att ge än att få. Ja. Det är starkt. Och vi ger för att vi har fått. Det är också viktigt. Det är också viktigt att förstå att om jag känner mig totalt tom på kärlek från Gud, vad ska jag då ge? Är ni med? Men när Gud får möta mig, då rinner det ju på något sätt över. Det finns en fara i våra liv. Och det är att allt bara, och det här tror jag är farligt för de allra flesta kristna, det blir bara korvstoppning. Nu kommer vi in på mina personliga åsikter och kanske inte nödvändigtvis vad skriften säger. Jag tror att det är en skriftlig princip, men alltså om vi inte ger ut så kommer inte Gud fortsätta att fylla på. Tror jag. Men när vi ger och alltså speglar vad Gud är, då kommer han fortsätta att fylla på. Saliga är de som hungrar och törstar. Alltså, om du känner dig, oj, jag har det bra. Jag behöver inte bry mig om någon annan, jag har det bra. Då är det ju bommat. Moder Teresa sa en gång att hemligheten bakom allt det hon gjorde var att hon försökte se Jesus i förklädnad i alla hon mötte. Och då är vi tillbaka till det här bibelstället som vi börjar med. Från Matteus. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och i fängelse och ni besökte mig. Om vi öppnar upp oss själva för möjligheten att vänta nu. Den där personen är Jesus. Det jag inte gör eller gör för honom eller henne, det gör jag för Jesus. Eller inte gör för Jesus. Då tror jag att det blir svårt att inte låta det påverka oss. Men så finns det saker och ting som vi kan göra någonting åt. Och det finns sånt som vi inte kan göra någonting åt. Och det här är ju tufft. Det finns situationer i vårt land som är jättesvåra. Jag tror helt ärligt att Gud har testat Sverige. För några år sedan så hade jag en diskussion med min pappa och han sa att ja, Gud kommer att testa Sverige. Det var när det började trilla in tiggare. Det hade liksom inte, hela den här floden hade inte kommit, men hade börjat trilla in tiggare. Han sa att Gud testar vårt land. Vad gör vi när det kommer liksom så här nära inpå? Tycker ni att vi har lyckats bra? Alltså tittar vi på vad gamla testamentet, när Gud dömer länder utifrån hur vi tar hand om vissa kategorier människor. Så, ja. Jag tycker det är så fantastiskt märkligt i det här sammanhanget, om man tänker i de här banorna. Att en icke-kristen politiker, jag lägger ingen partipolitisk vikt vid det här överhuvudtaget, men att en icke-kristen politiker kan vara så profetisk så att man har ett tal som kallas för öppna era hjärtan-talet. Vart var kyrkan någonstans? Jag tycker mig känna igen ett mönster. När Gud frågar, vad gör ni med de här grupperna människor? Och det kollektiva svaret från Sverige var ju nej. Men frågan kvarstår, vad gör vi, vad gör du och jag? Det är en jättesvår fråga. Det finns politiska system som vi råder väldigt lite över. Men om vi tar oss tid och möjlighet att se människorna bakom så kanske svaret blir lite lättare. Mm. Ja. Det är en jättesvår fråga. Bara för att vi ska få in den på band så är det ju, frågan är ju att vi är väldigt osäkra på, är det människor som är i ärligt behov? Är det brottslingar? Är det folk som försöker utnyttja systemet? Alltså, jag har tänkt jättemycket på det här. Jag drar mig för att göra rekommendationer. Därför att det är, i mångt och mycket så är det mellan mig och Gud och mellan dig och Gud vad du väljer att göra och inte göra. Men det enda jag kan se utifrån vad Bibeln säger, det är att Gud låter det regna på både onda och goda. Han låter solen skina över både de orättfärdiga och de rättfärdiga. Ja. Och vi är kallade att göra likadant. Älska utan baktankar. Ja, det är ju lite rövaren på korset. Alltså alla människor som vänder sig till Gud. Gud kastar inte bort någon som med ärligt hjärta vänder sig mot honom. Det kommer han aldrig göra. Och vi är, och det här blir så svårt. För vi är ju, vi ska imitera den kärleken. Jag är med på hela resonemanget om att ja, men det är väl EUs ansvar att ta hand om och de där. Jag köper det. Det är ett systemfel. Men det är lite som att säga, vem är min nästa? Finns det någon anledning till att jag inte ska behöva ta hand om de här? Är ni med? Och under tiden som vi diskuterar, det blir ju så påtagligt, under tiden som vi diskuterar de här sakerna i Sverige, det har vi gjort i år, va? Så har ju viljan att ge minskat. Och det är svårt. Det blir så personligt. Det blir så påtagligt. Jag kan inte se någonting annat utifrån vad Bibeln säger, att vi ska bara älska. Om älska betyder ge pengar i en burk eller lär känna mig. Alltså det här är ju, vad kallar Gud det att göra? Här tror jag Gud leder. Ja, man kan be, man kan hälsa, man kan. Men nu ska ju älska dem inte på grund av det de gör eller inte gör. Alltså den kärleken är ju ovillkorlig, den som Gud kallar oss att älska. Och den är omöjlig utan att Gud får gripa tag i våra hjärtan. Alltså, utan att Gud får exemplet som vi har tagit både från gamla och nya föra oss från det dåliga till det bra. Alltså, utan att vi har den upplevelsen i våra hjärtan så blir inte möjligheten att älska fullt ut. Alltså då blir det bara ett måste. Du måste göra det här, måste göra det här, måste göra det här. Allt vad du vill att andra. Det är en väldigt bra sätt att leva livet på. Som det mesta så är det lättare sagt än gjort. Alltså vi som kristna, vi är kallade att vara motvikter i samhället. Och här nu blir det ju personligt och här blir det ju upp till, precis som vi säger, här blir det ju upp till vad Gud, alltså vad ser du? Är du en människa som ser att det finns gott om folk som är ensamma? För det är det. Stockholm är en av världens absolut ensammaste städer. Det är nog den stad, en av de topp 10 i alla fall i världen, som har flest antal singelhushåll. Ensamhet är ju inte vad Gud representerar, eller hur? Ser vi det här problemet? Ser vi det runt omkring och ser vi det i vår församling? Ser vi det i vår närhet? Och inte gör någonting åt saken, så är det väl mycket väl så att Gud en gång kommer säga, jag var sjuk och ensam och du besökte mig. Alltså det Gud visar för dig tror jag att han är intresserad av att du ska göra någonting åt. Om man ställer sig frågan, hur ska jag göra det, så är ju det är enkelt. Den raka motsatsen till problematiken är Guds svar. Och om det svaret involverar en självutgivande kärlek som inte förväntar sig någonting tillbaks, då kan du vara ganska säker på att det är precis vad Gud har tänkt att du ska göra. Om du inte får ut någonting av det, är det en mycket bra riktlinje på att, ja, men titta där, det är vad Gud vill att du ska göra. Det här är vad jag tror att diakoni handlar om. Och diakoni handlar inte om oss och dem. Det handlar inte om vad vi gör i församlingen med våra, det våra, eller vad vi gör mot dem som inte är det våra, om ni förstår det citationstecken som jag sätter där. Det handlar om att det är helt enkelt kärnan i budskapet. Alltså allt vad Jesus står för är att ta hand om de svaga. Möt dem där de finns. Fyll behovet. För det är det han gör. Det är det Jesus gör hela tiden. Det är det han ser Fadern göra genom hela skriften. Och det är det han kallar oss att göra. Imitera honom. Precis som han är, så ska vi vara. Vi är Guds folk. Vi ska representera Guds karaktär. Förstår ni? Det är vad jag har landat i, vad diakoni handlar om. Det handlar om att göra icke-våldsamt motstånd mot ett system som har fallerat. Det handlar om att breda ut Guds rike genom det vi gör. Inte bara med vad vi predikar. Och det kanske är bara det handlar om. Att vara Jesus för dem som är runt omkring. Att gå in i städer där alla andra flyr från. Vart borde vi plantera församlingar? Men i de här ställena där inte ens polisen går in utan SWAT-team. Det är fint att säga. Men det blir lite mer konkret när det handlar om vad kan jag göra? Hur ska jag agera när jag blir bemött utanför ICA? Hur ska jag agera när jag ser människor som är ensamma? När jag ser människor som är mobbade? När jag får reda på att, och det här behöver inte betyda att jag håller med dem ens en gång. Vad gör jag med den homosexuella tonåringen som blir mobbad på nätet, som jag får reda på blir mobbad på nätet? Vi kanske inte har några som helst gemensamma kontakter överhuvudtaget, men om jag blir varse om ett problem så tror jag att Gud kallar oss att vara en del av lösningen. Och det betyder inte att du behöver hålla med personen. Gud låter sin sol gå upp över både onda och goda. Inte sagt att någon annan är mer ond än vad du är. Ja, nu pratar jag runt och säger ungefär samma sak som jag sagt. Så jag känner att det är lite klart. Och vi har 10 minuter kvar. Så att om ni vill fråga någonting så gör vi det. Annars så säger vi tack för idag. Och om en vecka så kommer någon annan hit och pratar. Det är inte jag som kommer vara här.